Viaplay F1 podcast. Ny podd, ny vecka, ny podd som vanligt. Efter Eiffels Grand Prix på anrika Nürburgring. Och vi delar i huvudsak ut tummar upp och ner idag, Erik.
Mm, det ska vi göra. Och en sån här spaning som du har kommit på.
Just det. Och då vill man ju veta den direkt. Vad är din spaning efter senaste veckan och helgen?
Jag tror att min spaning, eller något som jag har reflekterat lite över, är att när det blir sådana här bra race, Nürburgring var ju ett väldigt bra race måste jag säga, återigen. Sen så har det varit lite så här på de här nya banorna, till exempel Mugello också var ett bra race. Och då kommer de här reaktionerna runt att så här, den här banan skulle man vilja ha kvar. Och det här säger någonting om hur kalendern ser ut ett normalt år, att det kanske fattas vissa banor på kalendern. Och när de här uttrycken för att de här banorna skulle behållas på kalendern, så tänker jag också så att så här, om det vore kul om man körde på Nürburgring, det passar in i en F1-kalender att man kör på Nürburgring och i Tyskland överhuvudtaget. Men ett vanligt år så är vi tillbaka till de här grundläggande problemen med att racen måste få ekonomi i det. Jag menar, man får inte glömma bort att coronapandemin är verkligen någonting som har liksom påverkat här, och även när man hade fans nu så är det ju inte så att en bana går runt på de här 30 000 fans eller någonting som var där under de här tre dagarna. Så att jag undrar lite över nästa års kalender helt enkelt.
Det är ju en intressant fundering givetvis, va? Och det här gör ju lite att man börjar fundera lite grann över businessmodellen som Formel 1 har runt omkring arrangörer och hur och vad som påverkar varför man är på de ställen man är. Och det är ju givetvis för att de som har råd att betala för att ha Formel 1 på plats, de får race.
Mm.
Det ställs vissa krav på dem. Det krävs att man bygger nya banor, och vi vet alla hur de nya banorna utformas och ser ut. Och det här blir lite grann av en ond cirkel då, när vi ändå har gamla anrika banor som Nürburgring, Mugello med flera. Magny-Cours kanske man skulle kunna köra på igen, och så vidare och så vidare. Och det är ju alltid en trade-off mellan ekonomi och underhållning slash sport. Och frågan är om inte Formel 1 måste börja titta lite på, mot bakgrund av de reaktioner som kommer nu runt de här banorna, om de inte ska hitta någon kanske ny variant på arrangörskap. Mm. Och hur man får betalt från arrangören. Jag vet att det där var uppe redan, att man ska dela på risken och kanske lite mer titta på det sportsligt underhållsmässigt än att vi åker till konstiga banor där vi har varit tidigare då. Banor som ändå inte får ekonomi i det ändå. Nej. Utan är bara ren marknadsföring för själva landet som vi åker till. Typ Azerbaijan, typ Korea där vi var.
Bahrain.
Bahrain är också en sån här Abu Dhabi som är statligt inrättade tävlingar. Där pengarna för att arrangera kommer från liksom regeringshåll i stort sett.
Mm. Och det är ju faktiskt i mångt och mycket så att det är få banor som faktiskt kan driva runt ett race utan att få hjälp från staten i någon form då. För att normalt sett så att det mest grundläggande dealen som en bana har i Formel 1 är okej, betala in den här summan pengar, vad den nu är, och så gör man det så kommer Formel 1 dit, och sen får man lösa sin egen ekonomi genom biljettförsäljning.
Mm, matförsäljning och second tier VIP kallas det. Det vill säga en nivå ner då ifrån Paddock Club då, som är Formel 1s egen VIP-avdelning under helgerna, där de tar pengarna. Men det finns en nivå lägre då som banägarna själva kan arrangera och få pengar ifrån.
Mm.
Och det säger sig självt att om det kostar en kvarts miljard att få Formel 1 att komma dit, så är det väldigt mycket folk som ska komma och betala och äta och göra allting för att det där ska överhuvudtaget gå runt och än mindre ge lite vinst.
Mm. Och min poäng här är då att skulle man ponera då att 2021 års F1-säsong är en vanlig säsong, då tror jag att då tittar vi på den originalkalendern som vi skulle ha 2021. Men frågan är om 2021 kommer vara ett vanligt år, för att jag tänker liksom nu att okej, nu säger Donald Trump att det kommer ett vaccin i förrgår i stort sett. Men skäligen så är vi inte där förrän kanske tidigast mitten av nästa år. Då kanske vi börjar på en ny kula igen. Men till exempel som det diskuteras nu, att var ska säsongen 2021 börja? Ja, men antagligen så blir det inte i Australien.
Nej.
Utan vi kanske kommer till Bahrain istället.
Reservplanen i Bahrain, ja, och i sånt fall försäsongstester i Bahrain också. Så då flyttar man dit allting redan till dem och sen blir man kvar. och så kör man första racet där. Vilket naturligtvis är en smart lösning för infrastrukturella skäl då, och pengasparande anledningar och hela den biten. Så att, nej, men det är många som frågar hur det ser ut inför 2021 när vi sänder och vi tar in frågor och så vidare. Men det går inte att svara på. Vi kan ju inte överhuvudtaget, och i synnerhet inte Formel 1 kan ju ens sia om hur nästa år kommer att vara. Vi har haft ett halvår nu lite drygt av coronapåverkan, stark coronapåverkan. Vad händer om ytterligare 6 månader? Ingen vet.
Mm.
Förhoppningsvis har det börjat att klinga av.
Mm.
Men vem vet det? Det är 4,5-5 månader till nästa års kalender ska dra igång.
Mm. Exakt, och det är där jag menar att vi är fortfarande kvar i samma problematik helt enkelt.
Så är det, och det får vi helt enkelt leva med. Det är sjukt jobbigt med ovisshet. Det är bland det värsta som finns faktiskt. Och man vill alltid veta helt säkert vad som ska hända över ganska lång tid framåt i alla fall. Och ovisshet är ju bra när vi går in i en tävling till exempel. Då tycker man det är bra, men i övrigt så är det jobbigt.
Mm, jag håller med. Mm. Det var din spaning kanske?
Det var min spaning. Ovisshet, det är aldrig bra. All right, då har vi klarat av det. Kan då börja rulla in på Eiffels Grand Prix då. Om vi innan vi börjar leverera tummar upp och ner, titta på det rent generellt i stort. En svår helg vädermässigt. Vi tappade hela fredagen till exempel.
Mm. Men det var ändå liksom, vi hade ju förberett det i studion att vi skulle liksom prata om att här, okej, nu när de här bilarna kör, och det går inte att köra de här bilarna i 8 graders värme. Men det visade sig att det gick ändå. Det var inga större problem. Trots att de inte fick testa under fredagen.
Mm. Och det säger ju en del om hur väl förberedd man alltid är inför en helg utan att ha kört en enda meter.
Mm.
Och det är fortfarande det som ställer till det lite för oss. Vi hävdar ju många gånger, inte minst vi då i våra sändningar till höger och vänster, att det är bra om vi tappar en fredag, för då blir det mer oförutsägbart. Och hela den biten, vilket vi söker. Och vi fick lite grann av den varan. Vi fick ju trots allt 2 olika taktiska val under racet. Nu blev det ju ett andra stopp för de allra flesta, även de som hade tänkt göra en enstoppare när säkerhetsbilen kom ut på slutet. Men vi såg verkligen olika taktiker spela olika väl ut.
Verkligen, och det där vill ju Pirelli, det är det som är hela grejen. Vad Pirelli verkligen vill få fram är olika strategier, men alla hamnar på samma. Och det tycker jag är bara en sån grej, att det tycker jag vi har tydligt på när vi tappar en fredag, att man kanske går för någonting, en tvåstoppare eller en enstoppare, och sen så får man liksom play it by ear till slut. Och det har inte bara att göra med safety cars, utan det har verkligen med däckslitage, för om de inte vet det. För det, oavsett var och hur väl förberedda de är, just däckslitaget är svårt att simulerat till 100%.
Ja, och det är det man bekräftar på fredagarna. Mm. Det man vet, det lilla som saknas av kunskap, det skaffar man sig på fredagarna. Och det blev det alltså ingen den här gången. Och en annan detalj just på den här banan var att man tappade ungefär bara 20 sekunder i depån, vilket är en av de kortare tidsförlusterna då, eller minsta tidsförlusterna vid depåstopp, vilket också öppnade upp för att göra ytterligare ett stopp då. Om man tittar lite grann på, vi kan ju jämföra Daniel Ricciardo till exempel och Sergio Perez då, som slog som tredjeplatsen. De valde ju 2 olika. Nu hade Ricciardo lite otur som gick in då precis i slutet av den virtuella säkerhetsbilsperioden. Han hade nog räknat med att den skulle hänga kvar lite grann till, för där tappar man ju bara 13 sekunder tror jag de hade räknat ut istället för 21.
Mm.
Och det är ju därför det är så värdefullt att komma in just vid de tillfällena. Precis vid rätt tillfälle. Vi såg Pierre Gasly råka ut för samma sak i Belgien. Precis när han gick in, då blev det grön flagg och då faller ju hela det.
Mm.
Så Ricciardo hade ju egentligen ett bättre läge innan han gick in än vad som sen blev efter att han kom ut. Så att han tappade nog en 8-9 sekunder av den ledningen egentligen skulle ha haft. Och Perez var ju verkligen på väg i kapp där. Men vi kommer ju till varför han inte kom förbi så småningom också i det här resonemanget. Men generellt en bra tävling. Vädermässigt så blev det ju helt okej. Okay, både lördag och söndag med växlande molnighet. Inget regn, kanske några regnstänk, men i övrigt så rullade det på. Och dimman som var på fredagen, den är ju svår att påverka. Det var mycket diskussioner fram och tillbaka om varför helikoptern inte kunde flyga. En teori från Ted Kravitz var att de inte kunde landa med instrumentlandning vid sjukhuset, för då stör de sjukhusets utrustning med radarn på helikoptern. Men i och med att FIA då flyttade startplatsen för helikoptern 3 kilometer bort från banan, lite på lägre terräng, så tror inte jag att det var exakt rätt teori, utan att det var helt enkelt för dålig sikt runt omkring banan. De här helikopterna ska ju annars kunna flyga på instrument i dåligt väder, men jag tror att det har med air traffic control och sådana saker om vilka man vågar och får släppa upp i luften vid olika tillfällen, olika väderlekar.
Mm. Vet du vad jag hörde i förra veckan här på jobbet på Ringvägen 52, precis 100 meter från Södersjukhuset? Det är att just nu så är det tydligen någonting hur solen står gentemot jorden.
Just
på något
det,
sätt.
Den solens strålar går åt fel håll på något sätt.
Precis, vilket gör att det är problematik för oss att sända med satellit. Och det är inte bara vi, men det är svårare att sända under den här tiden på året. Jag vet inte om det är alltid på hösten eller vad det nu är. Men på något sätt så solens strålar påverkar våra satelliter eller våra satellitmottagare. Och då vet jag att tidigare då, eftersom vi var, apropå det där att landa på taken med instrument, det var att när vi fick massa störningar någon gång, så trodde man, när det här huset var ganska nytt, så trodde man att det var någon röntgenutrustningen på Södersjukhuset som påverkade våra satellitmottagare.
Mm.
Så att, ja, en side note. Så in i vassen. Men
verkligen.
Ändå.
Ja, jo, men vi tar dem också, såklart. Då ramlar vi in på våra tummar upp och ner, tycker jag. Och ja, det är svårt att inte ge Lewis Hamilton en tumme upp. 91:a segern, och han gör det på 260 starter jämfört med Schumachers 246. Fick en hjälm som Michael Schumacher hade kört med i 2012 i Mercedes just, och han fick den av Mick Schumacher. Och det blev lite känslomässigt för Lewis Hamilton där, efter målgång.
Ja, jag tror, som Björn sa i efterstudion där, att det var så här, han sa att liksom poletten föll ner precis där och då, men han kanske inte trodde på det 100%, men jag tror ändå att poletten föll ner så här, wow, här står Mick Schumacher och ger faktiskt en hjälm som han racas med. Det är liksom racing-historia någonstans. Så att jag tyckte mig se i alla fall att det liksom på något sätt, ja, men poletten föll ner för Hamilton, att vad han har faktiskt gjort och hur han har liksom påverkat Formel 1.
Mm. Det tar nog lite tid innan det sjunker in, när man är mitt i det, så att säga, att man verkligen är en GOAT, en greatest of all times, för han är ju verkligen på väg att bli det. Och den här gamla diskussionen om vem som är bäst i olika tidsserier, den behöver vi inte gå in på nu, men statistiskt så kommer han att vara den bästa genom alla tider efter den här säsongen. Det bara är så.
Mm.
Det var för övrigt, det var första gången Mercedes vann på Nürburgring sedan 1954.
Mm. Jag såg det. Det var Fangio som vann då, va?
Ja, det är helt otroligt.
Men det var en annan bana.
Egentligen. Och Hamilton då lyckades ju inte ta snabbaste varvpoängen igår, för hade han gjort det då hade han varit 70 poäng före Valtteri Bottas i VM. Nu är det 69 istället då.
Mm. Ska vi ta den då, att det är väl den första tummen ner, och det är väl de där väldigt få, kanske små, men vi hade ändå lite titelförhoppningar när man såg Valtteri Bottas vinna i Ryssland, svor och var liksom, levde lite rövare, eller varför, på Valtteri Bottas vis i alla fall, och sen så kommer han in, dominerar faktiskt hela Eiffel Grand Prix, tar pole position ganska markant mot Lewis Hamilton. Och sen så tar han starten. Och sen så bara...
Efter ganska tuff körning också genom första sväng där. Jag tyckte han löste det på ett otroligt bra sätt. Mm. Men sen kommer vi till det här läget igen nu då. När man ska hålla ihop det. Och då är Bottas inte där igen. Den här gången började han graina framdäcken. Och jag undrar om det inte var lite grann hur de hade satt upp hans bil som spökade för honom. För han hade ju problem i början på kvalet. Sen i slutet på kvalet när banan började greppa upp så kom framänden in och allting började funka. Han var klart snabbare då än Lewis Hamilton, som du sa. I racet verkade det gå åt andra hållet. Började bra, men sen så började han få graining på framänden, sannolikt för att han plockade upp understyrning. Och sen kom ju då det här misstaget som gjorde då att han tvingades ta tid.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional.
Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Lite påstopp och ja, sen det som hände, det kan ju inte han påverka att hans power unit slutade fungera som den skulle.
Mm. Du, nu har vi gett Hamilton en tumme upp för 91 segrar. Tangerar Michael Schumacher och sen så har vi ned för titelförhoppningarna för de är borta. Mm. 69 poäng med 6 race kvar. Det är liksom, han kan bryta, vad blir det? 3 gånger.
Typ.
Ja.
Ja, det är 156 poäng kvar att köra om i och för sig, va? Men det är alldeles för mycket för någon att köra in så som styrkeförhållanden ser ut just nu då.
Och med tanke på det då, att han tappade de små förhoppningarna man hade om en titelchans för Valtteri Bottas, men jag vill ändå ge honom kanske den största tummen upp just för hur han skötte starten.
Mm.
Det var ju precis det där som jag pratade om så länge, att jag ville att han ska stoppa in näsan, även om det inte, alltså riskera mer. Skrämma honom lite.
Mm.
Sen så tycker jag faktiskt att det som Hamilton säger efter racet är nästan lite så här do shit. Om jag ska kalla det så. För att han bara så här, Hamilton säger ju i intervjun, han bara, good on you mate. Det var det första jag tänkte på när jag såg att Bottas liksom försökte kriga med mig och sånt där. Och han, vad kul för dig att du gjorde det liksom. Och sen så bara, men sen så vann jag ändå. Och sen så...
Mm. Du gav ditt bästa men det lyckas ändå inte.
Nej,
typ
exakt.
Så.
Det blir nästan lite så här knivomvridning i ryggen, känns det som.
Han gjorde en dålig gångsättning i alla fall tycker jag, Valtteri Bottas. Kom inte av linjen på ett bra sätt men fullföljde startsekvensen bättre då. Och när du säger att han stack in näsan, ja det gjorde han ju. Men framförallt försvarar han sig starkt. Och den är ju otroligt speciell, den här första kurvan på Nürburgring. Och har man kört på GP-slingan så är det som en, det är så stort in. Det är så otroligt mycket plats in i den här kurvan. Det är så lätt att lockas åka för tight.
Mm.
Men då offrar man utgången här. Och du såg ju Lewis Hamilton hur han med avsikt bara dök in där. Hade naturligtvis massor med understyrning direkt efter. Tog med Valtteri Bottas långt, långt ut. Va? Men Bottas höll ner. Och som sagt, det är väl därför han får din tumme upp då. För att han verkligen, han ska fan inte förbi här.
Nej, exakt. Och det är lite det, vi pratade om det på Silverstone. När man... Okej, det var inget omkörningsläge i det läget då, men han backade av och det fick medhåll då från Marcus Ericsson, och vilket jag inte argumenterar emot, men just det jag argumenterar emot är hans killerinstinkt.
Mm. Och den har vi ju, den har ju varit omdiskuterad egentligen hela hans karriär, hur killeraktig han är, att han är en snabb driver, det är otvetydigt. Han är sjukt snabb både på ett varv och när han får diktera villkoren själv. Men hur är det egentligen med hörntänderna?
Mm.
Sticker de ut tillräckligt?
Just i det här fallet så gjorde det.
Okej, tumme upp till Bottas då. Trots missen som sen kostade honom första platsen och sedermera en bruten tävling för hans del. Mm. Tumme ner då för titelförhoppningarna som du sa. De är mer eller mindre borta nu. Max Verstappen gör ju vad han kan. Och han åker precis exakt så fort som det går att köra med den där bilen i stort sett varje gång han är ute. Och jag tycker han är otroligt imponerande på många sätt. Och där skulle jag vilja leverera en tumme upp till hans konsekvent höga nivå.
Mm.
Han gör mycket, mycket få misstag numera. Han överkör inte bilen men är precis på nivån för vad den klarar. Och det är ungefär då det här avståndet bakom Lewis Hamilton som han är. Någonstans mellan 10 och 15 sekunder över 60 varv. Mm. Det är det det blir. Och det kan han inte göra någonting åt. Och han försöker inte göra någonting åt det heller. Han kan en bra dag klämma sig förbi en av dem. Men oftast är han trea när Mercerna håller ihop sina race till 100%. Och det är sjukt skickligt gjort tycker jag utav Max Verstappen som förtjänar lite grann ett bättre öde. Killen har 2 pole position i karriären.
Mm. Det är helt stört. Jag kan inte fatta det.
Nej. Men det är ju så när man kör mot ett team som levererar som Mercedes gör. Och en annan, jag menar Valtteri Bottas, han tog sin tredje pole. Och han ligger under då 8-3.
Mm.
I kvalstatistik. Han måste alltså ta pole position varje gång då för att slå Lewis Hamilton. Det är ju inte heller världens lättaste.
Nej. Men det finns lite stats på hur Mercedes levererar just nu också. Att i söndags då så ledde de varje varv av race. Det är alltså 8:e gången på 11 försök under 2020 som de leder från start till mål. Det är också så här, det säger någonting om deras dominans. Sen så kan man också lägga till då att Mercedes som motorleverantör har nu tangerat Ford på rekordet i antal raka poängplaceringar med 228 stycken.
Mm. Och Ford, det var ju naturligtvis CFD-motorn som man åkte med. Heter den så?
DFV.
DFV, förlåt.
Double Four Valve.
Just det, Double Four Valve hette den som i princip alla körde med då. Det var någon som twittrade med mig under helgen och tyckte att vad är Cosworth? Kan inte de komma tillbaka? Det finns ju lite samarbeten här och där. Men Cosworth är så långt ifrån att komma in i Formel 1 som man kan vara egentligen. Och när de inte är där rent tekniskt i det nuvarande reglementet, det är inte lönt för någon att börja nu för att försöka vara någorlunda up to speed innan det här motorreglementet tar slut. Så det behövs ganska snart komma en indikation på hur det kommer att se ut motormässigt efter 2025 för att en eventuellt ny motortillverkare ska våga och ska ha råd att göra det fullt ut. Och jag tror fortfarande att det krävs en biltillverkare för det. Ingen privat motor så att säga.
Om inte Red Bull tar över Hondas IP, alltså intellectual properties för deras motor, säljer det till, brandar den som en Cosworth till exempel, och sen så då blir det någon slags trappa ner fram tills nästa motorreglement, så att Cosworth är ändå med men de tar inte över tekniken till en biltillverkare.
De gör inte det tunga jobbet så att säga. Exakt. Men Honda tror jag inte kommer att tillåta det på lång tid. Jag tror att det kommer att vara en karens det här reglementet ut. Mm. För sådana grejer. Mm. För att de inte ska hamna i den situationen att de har spenderat då, vad blir det, 15 miljarder kronor. Nu var det någon siffra läst att de hade spenderat 300 miljoner pund om året på utveckling av sina motorer, vilket låter väldigt, väldigt mycket, men kanske är där. Mm. Ingen aning, jag har ingen anledning att ifrågasätta den siffran. Oavsett vad så är det väldigt, väldigt mycket pengar då som de har spenderat och nu drar de sig ur. Och de kan ju aldrig sälja de här intellektuella rättigheterna till motorn och få tillbaka pengarna. Men någonstans behöver de ju sätta nivå på prislappen som ändå gör det.
Det kanske är någon steg där också. Ja. Och dessutom då om det är en Cosworth-lösning som inte är en direkt biltillverkare. De gör ju samarbeten och de gör ju, Cosworth gör ju motorn till Gordon Murrays nya super hypercar. Mm. Men det är ändå inte en liksom, det är inte så att de ger bort det till Toyota då.
Nej.
Tänker jag. Men det kanske är naivt. Men då vill jag ändå lägga till då en tumme ner. Och det är Red Bull.
Jaha.
Ändå.
Ändå, ja.
För att nu säger Hamilton så här. Att ja, nu, det säger han direkt på radion efter målgång när han har vunnit. Så säger han så här. Ja, men nu får vi skärpa oss här. För nu är vi riktigt nära för Red Bull. De är inte så nära ändå. Och dessutom så kommer det när det är 6 race kvar. Det här är ju liksom en evig grej vad gäller Red Bull sen 2014, att de börjar så här, ja, nu är vi långt bakom och sen så knapar de sig fast någorlunda och sen så nästa år är det precis samma sak.
Mm. Och bakgrunden till det är väl att Mercedes har ett sånt fantastiskt grundpaket. De har en väldigt, väldigt bra koll på sina svagheter och de jobbar hela tiden på sina svagheter. Red Bull, och det har vi varit inne på också förr om åren, framförallt jag har ju försökt förklara hur svårt det är för någon som är efter att dels hänga med, dels komma närmare och ännu svårare att faktiskt ta in så mycket så att man kör förbi.
Mm.
Och kan ni tänka er då om Red Bull börjar en säsong halvsekunden bakom med Mercedes förmåga att hela tiden utveckla sin bil och göra den snabbare och snabbare, så ska ju Red Bull göra det i samma takt, helst snabbare. Och i slutändan då så mycket så att de faktiskt är kvickare då. Vilket de kan vara enstaka tillfällen då, vilket vi har sett i år också. Men det där är en, det kommer att krävas ett nytt reglemente och det är det vi kommer att få till 22 innan de har någon chans att göra någonting åt det här. Man kan ge dem lite skit för att de börjar lite sådär va. Men de håller ju trots allt jämna steg och har nog faktiskt utvecklat lite snabbare än vad Mercedes gjort i år.
Mm. Och det, men det, kan, jag menar, det, ja. Det är ändå någonstans att, och det säger väl mer om Mercedes också, just det faktum att de aldrig tappar greppet.
Nej.
För jag menar, den här dominansen är ju, det finns ju ingen motsvarighet i F1-historien. Man kan ju prata om Ferraris under Schumacher-eran, men det här är längre.
Ja, den börjar ju bli det. Och det är ju... Jag håller med dig. Det finns inget motstycke som jag kan dra mig till minnes i alla fall än det som Mercedes presterar just nu. Och de är ju verkligen... Och jag kommer tillbaka till det här att de har en synnerligen unik förmåga att hela tiden fixa sina svagheter om de har några enstaka. Som när de hade problem med sin långa hjulbas i de långsamma svängarna. Ja, det har de ju fixat nu. De är ju snabbare än alla andra i långsamma svängar nu. De åt upp bakdäck, det har de också jobbat och fått till med en smart lösning för bakre hjulupphäng och så vidare och så vidare. De har ju otroligt bra koll på sitt paket och de kan göra små fix utan att störa helheten. Och då landar vi ju på ett team som också får tummen ner och det är McLaren. Efter ett antal helger nu där det har varit otroligt tungt för deras del och vi kan nästan säga att det började bli så när de kom i sin nya nos. Eller hur? Och den nosen är inte helt olik den Mercedes har. Men den där tummen ser ut som längst fram på den då. Och säkerligen i övrigt också påminner den väldigt mycket om Mercedes nos. Och varför då?
De kallar det nosebox.
Eller? Nosebox, ja, precis. Och det är ju hela noskonen då, som vi kallar det på svenska då, ihop med vingen. Och min teori och många andras också är att de naturligtvis tittar då på nästa år. Andreas Seidel var väl inne på det också i intervjun innan racet, att de har ju alltså en Mercedes-motor bak i bilen från och med nästa säsong. Troligen så glanar de lite grann åt Mercedes low-rake-koncept och har då börjat redan nu att försöka förstå hur nosen och framvingen fungerar när det gäller att styra luftflöden. Och det här har stört bilens övriga aerodynamiska delar på ett sätt som de kanske inte hade räknat med. Och betalar nu priset för det. De är ju fortfarande hyggligt med, men de är inte alls på det sättet som vi såg dem i början på säsongen.
Nej, men då Janne, då tänker jag så här att vi pratar allt som oftast att så här, nej men de har lämnat, alltså Team X har de bara kör igenom den här säsongen nu och fokuserar på nästa år. Och då skulle man kunna tänka sig att ja, men det är kanske det McLaren gör nu. Men de har i världens läge ett osedvanligt bra läge att komma trea. Och då känner jag så här att men när slutar man satsa på nästa år och försöka maximera nuvarande år?
Det är trade-offen som man gör beroende på hur man ser sin framtid. Det är ju det som bestämmer. Visst kan du gå all in för att bli trea i år. Och med allt vad det innebär i form av intäkter och fördelar. Men om det håller dem tillbaka år 2, år 3, år 4. Så är ju det. Nu handlar det egentligen bara om ett år. Och det är nästa år. För sen blir det ju ett helt nytt koncept som gäller.
Och det är det jag känner. Det är därför jag tycker det är lite weird att de i så fall säger okej, men vi får ingen fart av den här nosen.
Men på att deras modeller då hemma i fabriken säger någonting helt annat när de väl får på Mercedes-motorn och bygger ett nytt golv och ny bakhjulupphängning och då ser modellerna helt annorlunda ut. Och
ja, du tänker att de liksom, nu har vi Renault och vi kommer ta ett steg upp nästa år.
Exakt, lite så va.
Och när man
precis, och när de räknar samman då 20 och 21 så kanske det ändå är det som ger bäst betalt i slutändan. Det kan ju vara så.
Ändå lite tråkigt att tänka så för att man vill... Att folk kör skiten.
Ja, att de springer så fort de kan när de springer.
Ja.
Men det är ju inte en sån sport.
Det är klart
sport.
Att det gör de ju ändå. De försöker ju köra så fort som möjligt såklart, även fast det är en svårigheter runt den här nya nosen. Men det är samtidigt så... Det är det vi har främst att se fram emot resten av året. Är ju den här fighten om vem som tar tredjeplatsen. Och då vill man att McLaren ska hänga i där. Och nu när nästa tumme upp då kommer till... Daniel Ricciardo levererar på det sättet han gör, ja, och de blir i praktiken utan, de var utan poäng i Ryssland, McLaren alltså, och nu var hamnade Sainz. Få poäng fick han.
Ja, några stycken, han blev väl, han måste ha blivit sexa va?
Någonting så.
Femma eller sexa.
Ja, det är inte så illa i och för sig.
Nej, jag tycker inte det var illa, och de hade nog haft båda bilarna på poäng, så det är det som är grejen va, någonstans så gör de ett bra jobb ändå. Men det känns inte så bra att köra bilen för närvarande, verkar det som. Och de är inte där över ett varv. De ligger precis och skaver runt tionde platsen varje gång. Och ibland utanför och oftast innanför. Men det är ju lite kämpigt för dem i nuläget. Va? Men de här sex racen som är kvar nu, kanske det går att leva med det då. Och eftersom de är ju på en bra nivå trots allt. Och om det då kommer att ge dem ett ännu bättre läge till nästa säsong. För de är ju i en speciell situation med byte av motor mitt i och med en redan homologerad bil. Så har ju de en lite tuffare uppgift då inför nästa säsong. Och det är väl det, tror jag, som framtvingar en massa lösningar i år redan för att förbereda sig för nästa år.
Och vet du vem som tackar?
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
För det, antagligen. Daniel Ricciardo.
Såklart.
För nu kör han Renault. Är på väg att, han kan ju sluta fyra.
Fyra, ja. Mm.
Och,
ligger fyra nu.
Ja. Och sen så nästa år så är han, har de kommit längre i utvecklingen när han ansluter till McLaren.
Då. Visst är det så. Ricciardo då som såg till att Renault blev den sjunde konstruktören då på podiet 2020. Och det är de flesta faktiskt, flest antal konstruktörer då sedan 2012.
Mm.
Så det är bra. Det har blivit lite mer uppblandat då i år. Och det här var hans första pallplats då sedan Monacos Grand Prix 2018. Så det har gått lite tid.
Mm. Och 2012, det var då det vann. Var
7 vinster, 7 segrar på de 7 första racen.
Exakt så. Ja, det var bra. Men, och sen kan man ju tycka att här, om det var omständigheter och hej och hå. Men han var baske mig med den här gången. Och ja, jag tycker det var kul att liksom se honom också. Att när man... Jag noterade att han gick i depå där under Virtual Safety Car och man bara nej, nu blir det inte det. För man vill ju ha den där tatueringen också.
Mm.
Eller?
Ja, eller på Cyril. För ja. Om jag förstod det hela rätt nu så är det så att Ricardo får diktera hur den där tatueringen ska se ut.
Mm.
Men de ska inte göra lika båda två.
Nej, det är bara Cyril som ska ta den och Cyril får välja var den sitter.
Okej.
Okay. Och han tar väl pannan.
Ja, för det tar man ju för givet på något sätt. Oavsett vad så gör ju Ricardo det här oerhört bra. Han kämpade länge med Leclerc i början där, men förivrade sig inte. Också en sån där klassgrej. Han har en racecraft som få andra besitter i det här startfältet faktiskt, som jag ser i alla fall. Det är inte många som kan mäta sig med hans körintelligens. En blandning av smartness och aggressivitet som tilltalar åtminstone mig väldigt mycket. Det här att inte göra dumma grejer. Och när han är tvingad att göra saker snabbt, då kan han överraska. Och jag gillar det. Jag gillar det sättet att köra som han har. Det är fasen imponerande. Alltså, och när han väl kom förbi Leclerc så byggde han den lucka han behövde. Och tänkte ni på det då när det började bli kritiskt där på sista stinten. Och de tror jag hade svårt att bestämma sig för om de skulle ta in honom igen eller låta honom vara kvar ute på ohyggligt gamla däck då till slut. Med en sjukt snabb Sergio Perez på väg i kapp, sannolikt så snabb så att han hade nog kunnat sno den där fjärde platsen eller tredje platsen. Det verkade ju åtminstone så. Så åkte han ibland snabba varv och ibland så höll han igen lite grann. Förmodligen kände han direkt när han pushade att det här går inte. Och så höll han tillbaka. För han var helt ensam på banan. Det var inget annat som påverkade, utan det var nog bara det att så fort han pushade på så gick han över gränsen med däcken och då fick han dra sig tillbaka lite grann. Så försökte han göra små så här stötvisa för att åtminstone hålla undan så gott det gick då för Sergio Perez. Och sen så fick de ändå gratis chansen då med den här säkerhetsbilen.
Mm. Man kan nästan likna de där grejerna när han försöker rycka lite så här, kontra. Det är lite som en Tour de France stigning liksom, att man ska rycka och sen så bara försöka liksom dra ut fältet och liksom kontra och parera liksom,
helt. Se vem som hänger på.
Precis.
Mm. Ja, jag tycker det var kul att se Daniel Ricciardo. Han är fan en bra racerförare, alltså. Riktigt bra racerförare.
Jag tror att, är du jagad av Daniel Ricciardo i Formel 1? Jag är ingen racerförare själv, tyvärr. Men då tror jag att man är... Jag tror att han och Verstappen, Då är man nog lite stressad alltså.
Säkerligen. Säkerligen, med all rätt.
Ja.
Ska vi dela ut lite tummar upp också till Racing Point?
Absolut. Verkligen. Kanske framförallt till The Driver of the Day. Som faktiskt, eller vi kan börja med honom i alla fall. Nico Hülkenberg som då fick ett samtal på lördag förmiddag. Och det var väl Ottmar Safnauer som sa så här: Hülkenberg, come here.
We need you. Hurry up.
Mm. Och då blir man nog lite så här pirrig i magen.
Säkerligen. Sätta tog en kaffe i Köln en timme bort ungefär. Och kasta sig in i sin, var den är, en GT2 RS. Såg det ut som.
Ja, jag tror det.
700 hästar. Började räcka för att flyga fram där på autobanen en bit innan han då kom upp på småvägarna upp mot Nürburgring. Jag tror han slog rekord. Köln-Nürburgring faktiskt. Mm. Så som det var. För snabbt göra ett covid-test. Komma in i kläderna, skriva på ett tillfälligt kontrakt och så in i bilen. Fick 10 varv i kvalet. Naturligtvis långsammast. Mm. Ingenting att säga om det. Sen så kör han sig upp då och blir 8 i mål. Lite förvånad att han inte lyckades ta en placering till. Jag trodde han skulle kunna rå på Charles Leclerc, men han gjorde inte det. Och fick nöja sig med 8:e platsen i mål. Men himla, himla bra gjort. Vet du, han är bara 7 poäng bakom Sebastian Vettel i VM.
Mm. Han är,
kört 3 race. Ja, han är 2 race.
Ja, på 15:e plats i VM igen.
Det är helt sjukt. Ja. Ja. Nej, det är riktigt bra gjort av Nico Hülkenberg. Och det märks också så, han myser av läget han har hamnat i. Han får världens skyltfönster för sin förmåga. Han har inga stora sponsorer som kommer att hjälpa honom. Han vet att det är små chanser för honom att komma in i Formel 1, för de platserna som finns kvar, de kräver finansiering allihop. Och det är ändå så att han kan gå in, köra utan press och bara liksom tycker att det är kul.
Vad tror du att han får betalt? Får han små pengar för att få möjligheten att göra det här? Eller får han massor av pengar för att han liksom, av precis tvärtom anledningar?
Jag tror det är något mitt emellan. Jag tror han får en skaplig hacka. Inte vet jag vad de kan få. 5 miljoner svenska.
Tror du det? På ett?
Ja. Kanske hälften då. Ja, det är väl mycket i och för sig. Ja, men ja. Nej, men säg 2 miljoner då.
Mm.
2 miljoner, då hade jag kört.
Ja, okej.
Ja, men annars hade jag tyckt att det var surt. Om jag bara hade fått 1,5.
Och så måste man ha så här munskydd och sånt där när man åker dit.
Då ska peta i näsan. Och näsan heter det på svenska.
Näsan,
det säger vi här uppe.
Ja. Men, bra gjort i alla fall. Mm. Och jag tycker det måste på något sätt vara ett skönt sätt att vara Formel 1-förare på. Det är klart att man hellre vill ha en permanent styrning. Men just att komma in på det viset, man måste ju vara helt utan press i stort sett.
Såklart är det så. Och det är ju det är ju det alla utövare drömmer om. Att vara the underdog och verkligen känna att man har grejerna att jobba med. Och sen märka också att man får hyfsat betalt. Han kan ju bara gå och lägga sig och vara supernöjd med sin insats.
Mm. Ja, 15 plats i VM som sagt då.
Ja.
Men då tänker man ju så här, och det är lite samma liksom tankegångar som när vi pratar om banor som man vill ska återkomma 2021. Att Hülkenberg då säger alla så här, men kom igen, Hülkenberg borde få komma in igen. Men Haas har i praktiken sagt att han inte är aktuell. Vilket jag kan tycka är konstigt, för att jag tycker den line-upen som Racing Point körde med i söndags, alltså Sergio Perez och Nico Hülkenberg, perfekt för Haas.
Mm. Men som jag säger, de kräver pengar, de här styrningarna som är kvar. De kräver rätt stora pengar dessutom. Så att det han har minst möjligheter att klara det. Va? De här Ferrari-juniorerna har egentligen ett bättre läge. Mm. Där de naturligtvis tillsammans med Ferrari kan göra vissa grejer då med betalningen av motorer och den typen av uppgörelser då som existerar i Formel 1, det vet vi ju. Så att han har ett tufft läge i alla fall, va? Och hur mycket vi än ser på det rent sportsligt så kommer det inte att väga tyngre.
Nej.
Det är så. Och det är tråkigt för Nico Hülkenberg, men han har haft en lång och bra karriär i alla fall. Trots de här förutsättningarna där han inte haft en jättebacker utan säkerligen tjänat sig en bra hacka på kontot och kan ha ett rätt bekvämt liv nu, och det finns säkert öppningar att tävla i annat. Vi har ju ett hypercar-reglement i Polema som kommer, där det kommer att behövas förare till de som ska köra där, och där är han ju i allra högsta grad inblandad.
Mm.
Så att jag gråter inga tårar för Nico Hülkenbergs öde direkt, utan jag man får vara glad att man har sett honom köra sedan 2010 eller vad det är.
Mm.
10 va?
Mm.
Han vann väl GP2 2009.
Mm. Och så tog han pole i Brasilien 2010.
Just det. för Williams. Mm. All right, vi ska inte glömma Sergio Perez också som blir fyra då. Och som jagade som sagt då. Hade ju skaffat sig med en enstoppare då ett läge att köra i kapp. Daniel Ricciardo då som var på en tvåstoppare ursprungligen. Men som försökte troligen att klara sig med ett stopp. Trots ett ganska tidigt första depåstopp när de då märkte hur det blev då vid den virtuella säkerhetsbilen.
Mm. Jag
ska hosta lite, kräkas.
Nej. Ja,
nej, det ska jag inte. Därför det är tråkigt. Men jag tycker att han gjorde ett strångt jobb, verkligen.
Ja, han var väldigt sådär, sa såhär, utan den där sista säkerhetsbilen, då hade tredjeplatsen varit min. Å andra sidan då, det är alltid sådana här if, buts and maybes. För att hade inte Ricardo gått in i fel läge under den virtuella säkerhetsbilen, då hade Ricardo inte haft den strategin som han hade. För han gick in för tidigt egentligen.
Ja, han gick i alla fall in och tappade det, den verkliga luckan han hade. Och det var det som var hans problem. För att hade han haft den verkliga luckan, då hade han haft ett depåstopp till godo. Det hade fortfarande varit touch and go.
Mm.
Men det hade inte varit så att Perez i praktiken varit framför.
Nej, men han hade också kunnat gå lite längre och sen så hade istället för, vad var det när Perez kom ut? Det var väl, säg att det var
15, 16, 17 sekunder någonting.
Ja, då hade det varit 25.
Exakt.
Och då hade inte Perez kanske orkat i fatt.
Nej, och som sagt, då hade Ricardo kunnat lägga upp sitt race på ett lite annat sätt. Och det var lite det jag menade tidigare när han åkte lite jojo fartmässigt där under en period. Det var ju när han försökte, jag tror de dividerade fram och tillbaka om hur de skulle göra. Och sen så kom ju den här säkerhetsbilen och gratischansen då för Ricardo att komma in och ta nya däck. Vilket då startade processen. Hade det varit virtuell säkerhetsbil, då hade det varit lite knepigare. För då hade man ju inte tappat, eller då hade man inte packat ihop fältet som man nu gjorde.
Nej.
Nu visste ju Perez att om jag är kvar utåt och banpositioner så kommer jag ändå bli omkörd så det visslar om det när vi väl sätter igång racet igen. Så han blev ju tvungen att gå in.
Ombyta roller helt enkelt.
Ja, och de var ju smarta hos Racing Point också för de gjorde det på varvet efter när de insåg hur det såg ut och kunde komma in och komma ut före Carlos Sainz.
Mm.
Och det gjorde ju att de tappade egentligen bara det de vann på att stanna kvar ute när Ricardo gick upp. Och sen var de ju då tillsammans i omstarten och då var det ju liksom fair game igen. Då var det ju upp till vem som körde snabbast att ta tredjeplatsen.
Mm. Vad säger vi om safety cars då?
Ja, vad säger vi om safety cars? Det är också en sån här grej som dök upp frågemässigt under helgen. Det är jättekul för övrigt med alla frågor som vi får in under helgerna på mitt Twitterkonto då, som vi använder för enkelhetens skull. Och det gör ju att vi kan liksom fördjupa oss lite mer och svara på frågor till alla er som sitter och kollar. En av dem var ju då om inte Michael Masi är lite trigger happy.
Mm.
När det gäller säkerhetsbilar och virtuell säkerhetsbil. Han kanske kunde använt virtuell säkerhetsbil lite oftare istället för full säkerhetsbil. Många tyckte nog det i det här läget som hände i söndags. Jag också till att börja med. Men jag har också lärt mig att det är farligt att liksom bara genom vad vi ser på tvn bilda sig en uppfattning.
Mm.
För att det är oftast mycket, mycket mer som de har facit på. Men Michael Masi försvarar i alla fall full safety car för han var inte säker på att det gick att flytta den där bilen innanför barriären så som den stod utan att behöva använda bärgningsfordon. Och om bärgningsfordon på fel sida om barriären, då tror jag att det står att man måste ha säkerhetsbil på banan efter det som hände Jules Bianchi.
Plus att det såg kanske lite ut som det skulle fatta eld.
Exakt, det var det pyrde lite om den, vilket han också har kommenterat då. Och visst, han hade kunnat använda sig av virtuell säkerhetsbil först.
Mm. Det kan jag tycka att han borde ha gjort. Alltså.
Ja, men han tog ju då
beslutet.
Ja, fast han försvarar ju det också genom att säga att vi såg att det pyrde lite och det fanns en potentiell risk att det skulle börja brinna. Och då var det bättre att gå full on säkerhetsbil på en gång. För det kortade ändå ner tiden totalt sett med när man behövde störa racet. Och det kan man väl naturligtvis köpa också då om det är på det viset. Att han tog beslutet av de anledningarna. Sen däremot så tycker jag han dröjer alldeles för länge med att ta in säkerhetsbilen. Mm. För att det står ju i reglerna att så fort att sista bil har passerat ledaren och är tillbaka på ledarvarvet så ska säkerhetsbilen gå in.
Mm.
Så fort att race clerk of the race eller vad heter det?
Steward of the race.
Ja, den som är tävlingsledare ska ju då, om man bedömer att banan är säker, ta in säkerhetsbilen i slutet på det varvet.
Mm.
Och det gjorde han ju inte. Han hängde ju kvar med säkerhetsbilen väl länge för att packa ihop fältet. Och om det finns en stor risk att vi börjar uppfatta det som att det görs för showen.
Mm.
Och det är inte bra. Nej, det är bra show, det är bra att det blir bra show, men det är inte bra. Jag gillar inte riktigt det tankesättet faktiskt.
Nej, och då är vi lite inne på så här IndyCar-grejen, att det känns ibland... Alltså för alla fördelar...
Förr i tiden. IndyCar har ju faktiskt skärpt till sig med det där.
Absolut, men när man sitter och tittar på IndyCar så är du inte helt hundra säker på varför de tar ett beslut till exempel.
Nej, de är lite godtyckligare där. Exakt. Eller de är så här flexiblare runt omkring varje situation.
Precis, vilket är så här, på ett sätt ja, kul, men på ett annat sätt så blir det liksom lite så här, ja, lite... Ja, det är ostringent helt enkelt, som inte är Formel 1 på något vis. Samtidigt så, jag vet inte, jag tror i och för sig att han är nog, för jag noterade också att jag tyckte att säkerhetsbilen släckte lamporna ovanligt sent, återigen, som han gjorde på Mello.
Det vet inte jag, han släckte ju efter kurva 12 där.
Han gjorde det.
I vinkeln på baksidan, då är det gott om tid för honom att sticka iväg. Och då, för här var det ingen kontroversiell omstart, här är det liksom, och Hamilton drog ju redan i chikanen.
Mm.
Innan de hade påbörjat nästa varv. Så att...
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Det här tycker jag var, det var inga konstigheter den här gången, utan mera så som det brukar vara och ska vara. Det var mer att han väntade väldigt, väldigt länge, trots att de varvade bilarna hade fått komma upp och leda varvet igen. De fick ju faktiskt chansen att ansluta innan han släppte fältet, och det behöver han inte göra.
Nej.
Och det, jag förstår ju då Hamilton och Leclerc, eller förlåt, Hamilton, Verstappen och de som låg närmast bakom, som får åka mycket, mycket långsammare då än de som försöker jaga i kapp. För de kan ju hålla lite temp i sina däck, och det blir ju lite en orättvis fördel för dem längre ner. Och en säkerhetsrisk tycker de ju själva, det är ju det de hävdar, va? Men de är ju mest störda över att de rent sportsligt inte får rätt förutsättningar i en omstart. Och vi såg hur halkigt det var där de 3-4 första svängarna direkt efter att säkerhetsbilen gått in.
Mm. Då fick jag en fråga på Twitter från någon. Jag kan tyvärr inte säga vad namnet på denna person var, men...
Är han hemlig?
Nej, absolut inte. Men däremot så jag har inte... Det här är ad hoc. Helt enkelt.
Okay.
Och då pratade han om att om man skulle göra en säkerhetsbil omstart, att man skulle göra double file som man gör i IndyCar.
En IndyStart.
Ja. Men samtidigt så, de gör väl inte det?
Nej, inte IndyCar. Nej. Det är bara
på riktiga starten.
Ja, och på valen tror jag... Nej, det är nog sant. Det är nog bara i den vanliga starten. Det är därför den kallas för IndyStart.
Mm.
Så jag hade föredragit det. Jag tycker det är fränt med dubbla led.
Mm. Ja, för det är ju lite sådär, det är lite överhypat med sådana, med omstarten och bakom safety car, för det är sällan som det faktiskt händer någonting. Nu var väl kanske i söndags var det väl ovanligt dramatiskt med tanke på att däckstemperaturen gick ner så pass mycket.
Mm.
Men normalt sett så sticker alla iväg. Det kanske är någon positionsförändring någonstans i mitten. Men normalt sett så är det ju väldigt odramatiskt.
Det är väl NASCAR kanske som har double file omstarter.
Hörrni, ni får skicka in och berätta för oss hur det var på facebook.com.
Hur ligger det till?
F1-podden.
Ja, det är en bra idé.
Vi har inte all full koll.
Verkligen inte, uppenbarligen inte.
Nej.
Men det piggar upp. Vi har några tummar upp och ner kvar. Ferrari har vi inte berört ännu. Charles Leclerc, upp tumme.
Mm. Chock.
Nah.
Ja, men... Fyra i kvalet var det.
Ja, det var bra. Ja. Det var bra. Men en chock tror jag inte. Nej, men jag tycker att de var under par, heter det så, när man spelar bra i golf.
Mm.
Mm. De var under par då i sånt fall. och framförallt Leclerc då. För det är uppenbart att det inte går lika fort för Sebastian Vettel just nu då. Och det är tufft för Vettel, det förstår jag, va. Men Leclerc verkar ju må hur bra som helst. Han plockar verkligen ut det som finns, och det är uppenbart att teamet satsar allt på att han ska vara snabb och han orkar leverera. Och han var fyra som sagt i starten och höll i mot Daniel Ricciardo länge nog för att stöka till det i alla fall för Ricciardos del. Men sen så faller han ju tillbaka då. Var en av de som stannade kvar ute då när sista säkerhetsbilen kom då för att behålla banposition eller få lite bättre banposition. Jag trodde faktiskt att fler skulle köra om honom som jag sa då, bland annat Nico Hülkenberg, men han bet ifrån riktigt bra. Och detta trots då att Ferrari-motorn, eller bilarna med Ferrari-motor, var de långsammaste rakt fram.
Ja, men det är bara bra jobbat. Men då kommer vi till de sista nedtummarna, och då har vi de, det är två stycken då, det är Sebastian Vettel och Alexander Albon. För det är väl de i fältet som är kanske mest markant efter sin teamkompis.
Känns så.
Kanske Latifi också.
Man
är så anonym ändå. Ja,
får rätt mycket stryk av Gasly just nu då. Men vi håller med det. Det är mest tydligt i de här två teamen. Och det är ju dessutom team där åtminstone Vettel rent CV-mässigt är betydligt bättre än vad han visar just nu.
Och jag undrar, alltså, jag kan inte släppa, om man ska vara lite konspiratorisk, så visst så tror jag att hans liksom driv, eller vad man ska säga, får sig en törn när man får sparken från Ferrari, eller liksom ombeds lämna. Men samtidigt då, med tanke på att han ska till Aston Martin nästa år, så kan inte jag förstå att han är så off som han är just nu. Ja, men jag tycker liksom bara att när han...
Det är inte rimligt, nej.
Nej, jag tycker att det är konstigt bara. Även om liksom man har noll motivation, så tycker jag ändå att en fyrfaldig världsmästare borde ha det. Och en Sebastian Vettel borde ha det. Eller en F1-förare borde ha det. Överhuvudtaget. Och jag kan inte liksom riktigt greppa den här distansen.
Så du tror helt enkelt inte att det är motivationsproblem? Du tror att det är någonting annat?
Jo, jag tror att absolut att det finns med. Men att det är på den milda grad, så att han är liksom totalt däng av Leclerc.
Har du hört intervjun på Beyond the Grid?
Ja, jag har gjort det.
Och vad säger han där då?
Det vet jag inte. Vad pratar du om? Berätta.
Om motivation till exempel. Du har inte hört den alltså?
Jo, jag har hört den men jag vet inte vad du syftar på.
Nej, jag bara tänkte pratar man någonting om det i den intervjun, huruvida han har tappat motivation eller jag vet att han har pratat om att han har tagit vissa fighter inom Ferrari som han inte kunde vinna. Och det har fått konsekvenser för hans status i teamet.
Ja, men jag tänker liksom på när vi hade en sån här one-on-one intervju med honom, när det nu var, jag vet inte om det var på Mugello, tror jag. Jag tror att det var på Mugello. Och då säger han liksom att men nu är det så här att jag ska lämna teamet, men jag vet ju samtidigt att alla som har kämpat för det här, för att vi ska köra fort, köra så fort vi kan, då har jag en skyldighet att leverera för deras del. Så han avfärdar ju motivationsproblemet helt och fullt där, skulle jag säga. Men om man bara tänker rent mänskligt, så är det ju så att det finns vissa motivationsproblem. Men jag tänker också, bara för att bygga upp inför nästa år, så tycker jag ändå att det är liksom förvirrande någonstans.
Och han är ju, läste jag mig till, en väldigt viktig kugge i Lawrence Strolls marknadsföringsprocess nu då, runt omkring Aston Martin. Och det kom ju ut att han hade köpt lite aktier också i Aston Martin Lagonda då, bilmärket. Inte i Formel 1-teamet utan i bilmärket, och precis som Toto Wolff har gjort, och Mercedes äger lite grann i det också. Så att
han har säkert aktier i FCA också.
Det kan tänkas. Det vet jag ingenting om. Men i vilket fall som helst, så är liksom Aston Martin-ledningen eller Racing Point, de tror ju väldigt mycket på den här flytten för Vettel över till deras team då, där de kommer att kunna ge honom bra förutsättningar igen. Och att någon tror på just honom då. För jag tror att det har påverkat honom väldigt mycket. Att han har ju liksom inte... Han har inte gänget bakom sig för närvarande. Och det svider lite grann extra. Men jag tycker inte just det förklarar resultatskillnaden mellan honom och Leclerc. För så mycket bättre är inte Leclerc än Vettel. Nej. Det är han inte. Hur mycket ni än vill tro det, så är han inte det. Det ska inte skilja så mycket som det gör.
Nej.
Och jag har ju varit med tillräckligt länge i branschen för att veta att det faktiskt kan vara skillnader i hur teamet jobbar mellan de båda förarna, när man vet hur det är för den ena och hur man vill att det ska vara för den andra.
Det som talar emot allt det där är ju Alexander Albon. För att om man i alla fall utåt sett vad Red Bull säger nu, att de verkligen så här stödjer Albon, de vill att, alltså av allt och dämma ska han vara kvar till 2021, och de behöver honom där uppe. Men han når inte upp helt och fullt, helt enkelt. Nej. Mot Max Verstappen. Så han är ju liksom...
Det är nästan smärtsamt att se hur illa det går för honom. Och hur han hamnar i situationer som han inte ska vara i. Som den sena inbromsningen i början på racet. En riktig flat spot, tvingas in efter 10 varv eller vad det var. I depån för att byta däck. Och liksom, redan där är det ju rullgardinen ner. Det liksom kommer aldrig, och han överkör när han kommer ut, han racer, och han suckar på radion över att Pierre Gasly racer honom så hårt. Och liksom, vad trodde han?
Det är klart att han gör det. Om det är någon som reser honom hårt.
Ja, men självklart va. Och jag menar, han, återigen, han hamnar i så dumma situationer hela tiden för att han inte tänker ett steg längre redan från början. Mm. Sen att han saknar fart över ett varv, det måste ju teamet och han jobba tillsammans med för att komma till rätta med överhuvudtaget. Eller komma fram till ett beslut där man säger att vi kommer inte längre med dig. Det går inte. Mm. Men då kommer vi tillbaka till Red Bulls andra problem. Vem ska köra istället? Mm. Och då är det många som föreslår att, är det inte dags nu att ge en sån som Hülkenberg chansen att testa honom åtminstone då? Mm. Under ett år. För Red Bull har ju råd att ta in Hülkenberg utan att han har några stora sponsorer. Mm. Eller varför inte Perez då, som också är kontraktslös, som är etablerade, duktiga förare. Mm. Och jag börjar ju bli lite benägen att hålla med om det. Även om jag tror att risken eller chansen till det är väldigt liten. Mm. Men någonstans börjar vi komma till ett läge där det är liksom, de har kommit i vägs ände med Alexander Albon. Han har ju inget självförtroende kvar, stackaren, heller. Det, nej, kan han inte
precis
ha.
Precis som Pierre Gasly, nej, inte hade det i runt Belgiens GP förra året.
Exakt.
Så att, jag vet inte. Men jag kan tycka det också. Jag vet inte om det skulle vara ett så här nederlag. Jag tror folk skulle bli ganska glada av att de testade någonting nytt, så att säga.
Men frågan om en sån som Perez ens vill gå dit och bli liksom frånåkt med 7-8-10 varje helg, om det nu är så att det blir på det viset. Mm. Det är ju också en sak som man måste ta med i det här. Det är inte alla som vill gå dit just av den anledningen att de kommer att se ganska som mediokra ut i förhållande till Max Verstappen, sannolikt i alla fall. Mm.
Men samtidigt så tänker jag så här, att om Hülkenberg hittar ingen annan plats skäligen, och inte Sergio Perez heller, till 2021, cap it off. Mm. Ta några race-segrar. Kom upp på podiet, Hülkenberg. Mm. Jag tror att det är en no-brainer för om det skulle komma dit.
Hülkenberg tror jag inte tackar nej om de skulle fråga. Men Perez är jag mer tveksam till, sett till hur hans struktur ser ut med sponsorer och hela den grejen, och vad han vill få ut av att köra vidare i Formel 1, så att säga. Då. Mm.
Ja. Who knows?
Det var ju ett vilt rykte under helgen också att både Romain Grosjean och Kevin Magnussen får lämna. Jag tror att det var någon som hade hört något på fransk tv eller vad det var. Jag tar det väldigt mycket med en nypa salt. Mm. Men jag tror inte att Romain Grosjean, som körde in sina första VM-poäng då, den här helgen, har så stora chanser att bli kvar. Och han har ju pratat ganska länge om att han tittar på annat, och Formula E till exempel, eller varför inte nya hypercar med Peugeot, som är ett franskt bilmärke. Mm. Skulle han kunna vara en rätt så bra representant för, skulle jag kunna tänka mig.
Ja, men det är bara bagkänsla från min sida här vad gäller Grosjean och Magnussen. Det är ovanligt att man byter en hel lineup från ett år till ett annat, och då har jag bara liksom gut reaction. Grosjean får lämna, Magnussen får vara kvar, och Schwarzman till exempel in.
Nikita Mazepin. Snackas det om. Hans pappa är ju ganska aggressiv, vill ju köpa team och allt. Han har ju försökt göra Lawrence Stroll-varianten med, försökte väl samtidigt som Stroll ta över Racing Point. Så att det kanske kan bli någonting utav den varan, inte vet jag.
Vi får se hur det ser ut nästa vecka.
Ja, för då är vi nämligen tillbaka med en ny Formel 1-podd. Nu har vi pratat mycket tummar upp och ner här och gått igenom det senaste racet, som alltså var på Eiffel Grand Prix. Nästa vecka är det inget Formel 1-lopp, eller nästa helg.
Nej.
Utan det är ledigt. Mm. Men när vi kommer tillbaka, då är det racevecka igen. För då ska vi nämligen till Portimao
och årets sista IndyCar-race.
Just det.
St. Pete,
ja. Där svenskarna förhoppningsvis kan vara med och slåss om det lite grann. Också en sån där liten snackis just nu med silly season bort i IndyCar. Vi kanske kan beröra lite lätt i alla fall. Vi har ingen nytt runt svenskarna. Ingenting är klart som vi känner till i varje fall. Utan det är fortsatt liksom i det läget som för många andra förare. Hörde att Rinus Vika är ute och söker andra störningar.
Kanske också.
Ryan Hunter-Reay kanske är väg att flytta sig. Mm. Vilket betyder en ledig plats i Andretti. Säkerligen intressant för en sån som Vika, som har verkligen har visat framfötterna i år. Hur blir det hos Arrow McLaren Schmidt Peterson? Får till exempel Oliver Askew fortsatt förtroende? Frågetecken. Och lite sådana saker, va? Så att det kan nog hända en del bort i IndyCar. Och säga att en sån som Kevin Magnussen nu får lämna Formel 1, då tror jag att han skulle kunna vara sugen på IndyCar, tror du inte det?
Jo, jag tror att han var det när han fick lämna McLaren till exempel. Då var han,
det var ju mer eller mindre klart med en styrning IndyCar då, men som han tvingades tacka nej till då när han blev uppkallad att hoppa in för Fernando Alonso.
Precis. Men du, jag vill också lägga till en sak, att vi har ju den här nomineringen i tävlingen Guldörat, alltså Radioakademins pris för årets podcast. Och där är ju Viaplay F1-podcast nominerade. Och man får rösta ett tag till. Jag vet inte exakt hur länge, jag tror att det är till 28 oktober. Men har ni inte röstat så vore kul om ni ville det.
Ja.
På oss alltså.
Ja, inte på någon annan.
Nej.
Det går ju absolut inte för sig, utan det är oss som gäller, ingen.
Och vi har spelat in en grej.
Vi har sprungit i räsor och vrålar idag.
Ja, som vi gör varje dag.
Ja, men lite så.
Du kommer ut senare i veckan. Så om ni inte vill rösta på oss efter att ha sett den, då...
Ja, då är vi lost cause.
Ja, då blir det inget mer.
Så är det.
Mm. Okay. Men i alla fall, det finns länkar till det där via Play Motors Instagram och även våran Instagram och även på F1-poddens Facebook-sida.
Just det, någonstans i flödet där. Vi kan uppdatera och lägga den en gång till.
Absolut.
Det funkar.
Mm.
All right, hörni. Ber att få tacka för oss då för den här veckan. Vi hörs nästa vecka igen då inför Portugals Grand Prix. Kommer det heta Portugals Grand Prix?
Mm.
Är det bestämt än?
Vi återkommer nästa vecka.
Vi vet mera då. Tills dess. Ha det gott, hörni. Hej då!
Hej då!